Mitt namn är Lukas Gottsén och jag är docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. Och jag forskar om män och sociala relationer och bland annat om våld. Och i det här avsnittet av Jämställdhetspodden så ska jag prata om våld i nära relationer och maskulinitet. Man kan säga att våld i nära relation har ju kommit fram som en väldigt central del av svensk jämställdhetspolitik och ett av förra regeringens jämställdhetsmål. Och det är också internationellt sett från WHO och från FN ses det som ett stort socialt problem, ett stort folkhälsoproblem och någonting som man bör motarbeta på olika sätt. Det är väldigt svårt att avgöra hur omfattande våldet är. Så, anmälningar i Sverige brukar ligga på, alltså vad gäller våld mot kvinnor, brukar ligga på 28 000 ungefär varje år. 85% av de här anmälningarna är förövaren en man. Och ungefär 75% av dem känner förövaren och offret varandra. Det vill säga att det är en nära relation på något sätt. Och det här ökar också. Och det här är internationellt sett ganska höga siffror, så, vilket har att göra med att det är också en politisk fråga, en fråga som vi är ganska medvetna om, så att säga. Så att de där siffrorna kanske inte säger så mycket om det faktiskt vad vi vet, eller vad det våldet som sker. När man gör mer andra typer av rena undersökningar, som den nationella trygghetsundersökningen eller andra typer av enkätundersökningar, så brukar det landa någonstans mellan, om man då tittar på fysiskt våld sista året, så brukar det landa någonstans mellan 1-4%, lite olika, beroende på vilka mätinstrument man har och lite också hur man definierar våld och fysiskt våld. Men går man till utsatthet för fysiskt våld under livstiden som vuxen, så är man uppe i snarare siffrorna någonstans mellan 10-20%, en nylig undersökning visar på 14% av kvinnorna har varit utsatta för fysiskt våld i nära relation under sin livstid. Och skillnaderna kan man väl säga beror lite på olika, alltså vem man frågar, hur man frågar och hur man mäter det. Ett dilemma exempelvis när forskare pratar om våld i nära relation, så tenderar vi att ha mycket bredare begrepp om våld. Där vi inkluderar en så kallad psykiskt våld eller emotionellt våld eller psykologiskt våld, som är olika former för kontrollmekanismer av nedsättande ord och så vidare. Medan sen liksom allmänheten tenderar att se på våld i nära relation som någonting, alltså en ganska stereotyp kvinnomisshandlare som förtrycker och kraftigt slår sin partner i princip varje dag. Så. Och det är ganska långt ifrån den verklighet som vi lever i och den erfarenhet vi har, så att säga, och den förståelse som forskare har av det. Man kan också prata om våld i nära relation med bara fokus på män. Olika former av anmälningar kring våld. Så alltså finns det också inte bara våld i nära relation av olika slag, den typ av misshandel som det rubriceras som, utan också våldtäkt, olaga hot och så vidare. Och det här våldet utövs inte bara av män gentemot kvinnor, utan också mot andra män som också faller offer för den här typen av våld. Och barn förstås också. Men det sker oftast då snarare på offentliga platser, i offentliga miljöer eller i arbetslivet, snarare än i hemmet. Det vanligaste stället för en kvinna att bli utsatt för våld är i hemmet av någon man känner. Och det gäller även sexuellt våld. Och det vanligaste stället för en man att bli utsatt för våld är på en offentlig plats, en offentlig miljö. Och det finns ofta sådana hubbar i varje stad liksom där liksom, uteställena brukar vara. Där brukar det vara som farligast för män att röra sig. Och det är som minst farligt för mannen att röra sig i hemmet. Så, det här våldet ser väldigt olika ut, men det som är tydligt är att män tenderar att vara förövare. Vi kan också inkludera våld som är socialt accepterat, alltså våld inom idrotten på olika sätt, eller militär och polis och så vidare, där är ju också män. Och när forskare börjar titta på det här, så kan man prata om en slags väldigt nära koppling mellan det här, mellan att vara man, eller maskulinitet då, som vi säger, och våld. Och att det är som att, inte så att alla män är våldsamma, eller bara män är våldsamma, men det verkar som att män är experter på våld på något sätt. Och det där är ju en liten svår fråga, liksom. Varför är det så att män är experter på våld? Och varför finns den här nära relationen mellan de här två, mellan våld och att vara en man på något sätt. Och det finns många olika svar på det. Om det nu är så att vi har så mycket politiska fördömanden mot våld och lyfts fram som en fråga under flera decennier, nationellt och internationellt. Men vi ändå har så pass mycket våld att ha ändå minst 1-4% av kvinnor som är våldsutsatta senaste året i nära relation är en ganska stor grupp. Så frågan blir, om det då fördöms så mycket, varför fortsätter det att existera? Och om vi går till även så här mer slags kulturen i allmänhet i en svensk kontext, så skulle de flesta män säga att man är mot våld mot kvinnor, att det är bland det värsta som man kan göra. Så att vara kvinnomisshandlare eller våldtäktsman, det är liksom en samhällets paria. Och det ser vi också bland annat i den kultur som finns i fängelser exempelvis, så hamnar män som varit våldsamma mot kvinnor, framförallt sexuellt våldsamma, på egna avdelningar därför att de behöver skydd från andra män som har varit våldsamma mot andra män. Därför att de här kriminella männen anser också att det är något väldigt dåligt. Och därmed så riskerar för att bli utsatt för våld om de själv har utövat våld mot kvinnor. Så det finns liksom även bland kriminella grupper en slags idé om att våld mot kvinnor, där går gränsen för vad man får göra och inte göra. Samtidigt så vet vi att många av de här kriminella männen själva använder sig av våld mot kvinnor. Och det fortsätter finnas bland alla samhällsgrupper. Inte bara kriminella utan också snälla, jämställda, så kallat jämställda män i medelklassförorter är också våldsamma. Så frågan är varför och hur det här kan vara så här, att det kan fortsätta. Och jag tror att ett svar på frågan handlar om att man måste sätta våldet i sitt sociala sammanhang eller relationella sammanhang och börja titta på hur våldet hanteras av människor runt omkring och hur man själv pratar om våldet. Våld i nära relation kan uppfattas som bland det mest privata som finns. Det vill säga, mellan en man och en kvinna eller mellan homosexuella partners. Och det sker ofta bakom lyckta dörrar så att säga. Och det är ingenting vi pratar om. Samtidigt så är det alltid någon som får reda på det här på något sätt. Det kan vara en granne som hör, det kan vara barn som bevittnar det, det kan vara kompisar. Och våldet sker inte sällan också på krogen eller i skolan eller ute på olika sätt. Så att det är någonting mycket mer socialt än vad vi får för oss att det är. Det, ofta kan kvinnan känna ett behov av att prata om det. Och ibland kan mannen också känna ett behov av att prata om sitt våld på olika sätt. Så därmed så blir våld inte bara en ensak för individerna inblandade utan också för massor av folk runt omkring. Och det är det som är utgångspunkten i mycket i min forskning, att studera de här sociala relationerna runt omkring det. Så jag har intervjuat en mängd män som har varit fysiskt våldsamma. Oftast har de också varit använt sig av emotionellt eller psykiskt våld och ibland också av sexuellt våld. Och frågat dem om deras erfarenheter av sitt våld, av sin parrelationer som de har varit inne i, men också hur de pratar om sitt våld och hur folk runt omkring dem har reagerat. Och när jag frågar de här männen om hur de pratar om sitt våld, så kan man säga att en stor grupp av männen berättar inte alls om sitt våld. Och det är för att man skäms väldigt mycket. Man tycker att det är en sen sak och man vill inte att någon annan ska ha inblick i det. För att det får de se som någon form av misslyckande ofta. Förstört sin parrelation, att man har tagit till våld istället för att prata sig ur situationer eller istället för att ha en dialog kring saker och ting. Så det är misslyckande som parter men också som man någonstans. De är väldigt medvetna om de här statushierarkierna om vad som, och gränserna för vad människor runt omkring dem anser om våld. Så jag har män som pratar om att, ja, att vara kvinnomisshandlare, fy fan, det är det värsta som finns. Jag skulle aldrig vilja vara där själv. Så. Just därför så tycker de att det är så otroligt skämmigt och hemskt att vara en del av det. Samtidigt är det många som känner någon form av behov av att prata om det då, och prata om sina problem generellt. För ofta sitter det här våldet i sammanhang av andra problem som mannen upplever, eller mannen får väldigt mycket ångest över vad han har gjort, eller det kan vara i samband med en skilsmässa eller en separation, och då kan man säga att mannen börjar läcka lite till personer runt omkring. Så jag har frågat dem så här, men hur pratar du om våldet då när du pratar om med dina vänner? Så. Och det ena är då förstås, man, till många säger man ingenting alls, men till några nära vänner så säger man lite. Men de är väldigt försiktiga med att prata om hur de pratar om sitt våld, kan man säga. Så att det ena handlar om att ett sätt att berätta om sitt våld är att förminska våldet. Det vill säga att inte prata om allting. Inte berätta om alla gånger man har varit våldsam. Inte berätta exakt om hur man har varit våldsam. Inte berätta om det värsta. Och sätta en slags passus i en som, by the way, så råkade jag vara våldsam. Och ofta använder man sig av sådana begrepp som om jag var våldsam eller kanske hotfull eventuellt, men inte att jag slog henne gul och blå. Så. Och det har också att göra med lite med en självuppfattning som männen har kring sitt våld. Det vill säga att om våld mot kvinnor, av kvinnor vet vi uppfattas som, alltså behöver inte våldet vara så, ske så ofta, utan räcker att det sker våld, fysiskt eller sexuellt våld vid ett tillfälle, så hänger det där kvar för kvinnan under många år ofta. Och det är alltid alldeles närvarande hotet om våld som är det jobbiga att leva i, som blir psykiskt jobbigt. Och det är där när kvinnor blir intervjuade om de här sakerna, så är det där de ger uttryck för och det är det de tycker är jobbigt. Det männen beskriver om är snarare att jag har varit våldsam vid 3 tillfällen, eller 1 tillfälle, eller 5 tillfällen, eller så. Och så kan man ge exakta återgivningar kring de här fysiska våldstillfällena, och det var våld. Så. Medans det inte pratar om hoten och nedvärderande orden som finns däremellan, och inte heller förstås eftersom det är kvinnans upplevelse av hennes upplevelse av hot eller av ett våld som han kan ta till där av kraften av att han en gång varit våldsam. De här männen ser sig inte själva som den här hotfulla, mörka gestalten som kan vara lätt att få för sig existerar när man läser tidningar eller i liksom någon slags allmänt medvetande som kvinnomisshandlaren eller våldtäktsmannen är. Utan de ser sig som att jag har varit våldsam en gång, inte mer. Eller jag har varit våldsam vid några tillfällen, inte mer. Och de kan prata ganska mycket om andra våldsamma män som de här stora kvinnomisshandlarna. Och det blir alltså en skillnad mellan vad jag är och mina få tillfällen av våld och vad de där andra är. Därför blir det väldigt jobbigt när de väl, jag träffar dem här ofta via terapigrupper, när de väl tvingas att gå till en grupp och de beskriver ofta en rädsla av att möta de här andra männen som de tänker sig är de här hemska kriminella kvinnomisshandlarna och jag är en vanlig pappa. Liksom. Man gör också ofta en skillnad mellan olika former av våld. Så riktigt våld är egentligen bara väldigt grova uttryck av våld. Medan det våld som mannen själv har utfört inte alltid uppfattas som riktigt våld. Det vill säga skillnaden kan gå inte sällan vid ett knytnävsslag. Så har du inte slagit någon med knytnäve, då är det inte riktigt våld. Men har du gjort det, då är det riktigt våld. Så att knuffa någon så att den ramlar baklänges och slår sig är inte våld, enligt många män. Att ge en örfil behöver inte heller vara riktigt våld. Så. Utan riktigt våld blir när du slår din partner eller sparkar på henne och det blir tydliga fysiska men av det. Att hon blöder eller får blåmärken och så vidare, då är det riktigt våld kanske. Och det är ju att vi har någon form av idé om att vi ser oss själva som bra personer liksom, och vill gärna vara bra personer, och därmed så blir det väldigt svårt att förlika sig med den här hemska bilden av den här vidriga personen. Och det blir oftast när man inser det och tvingas se sig själv som det där, så blir det ofta en utmaning för ens självidentitet som svensk, jämställd, vanlig man. Man kan väl säga att det är en förklaring till varför de här männen förminskar sitt våld inför andra. För att de vill inte att de andra ska se de här personerna som, alltså att man ska se mannen som den här kvinnomisshandlaren. Ett annat sätt som männen pratar om sitt våld, det handlar om att man lyfter fram våldet som en väldigt, väldigt liten del av den stora berättelsen. Så att den stora berättelsen om varför mannen kommer till sin kompis eller sin bekant eller släkting och pratar om våldet är snarare att prata om sin separation, eller att han är deprimerad, eller att han har andra problem eller relationsproblem eller vad det nu kan vara. Och det är liksom den övergripande liksom, ramen för samtalen. Och sen kan det ibland slippa fram då att ja, men jag har också varit våldsam, eller jag har också vid något tillfälle knuffat henne eller vad det kan vara. Så det blir en väldigt liten del, och vad som händer är att de andra personerna fokuserar på allt det här andra istället för på den här lilla delen. Därför att det är allt det andra som verkar vara det viktiga. Och sen är vården väldigt känslig frågat upp, så att säga. Så att om du pratar om det väldigt ytligt och bara som en liten del av ett större problem, så att säga, så verkar det som att de flesta människor inte vill ta tag i den där heta potatisen, så att säga. För det är lite för känsligt. Och sen kan man säga en tredje, om det första handlar om att man förminskar sitt våld och det andra sättet att berätta handlar om att låta våldet vara en liten del av den stora berättelsen, så handlar oftast en tredje sätt att prata om sitt våld, att visa på ånger och skam. Och det är ett sätt att hantera den här idén om den stereotypa kvinnomisshandlaren. Och det är att visa på att för en del av det handlar ju om att den här kvinnomisshandlaren är ganska känslokall och inte ångrar sig, och det här våldet pågår under många, många år och är återkommande och grovt. Men om jag då pratar om mitt våld men samtidigt visar på att jag ångrar det jag gjorde, det var fel, eller jag skäms över vad jag gjorde, och det här kan jag oftast då så här, pratar om att jag skäms, men det kan också handla om att jag har vissa män som jag träffar som så här, tappar vikt och rent kroppsligt liksom, för kroppsliga skammen kan man säga, det tas som ånger och som då förklarar att mannen, trots att han har varit grovt fysiskt våldsam, ändå är en schysst kille, för han tar tag i sina problem, han skäms för det han har gjort, och grundläggande handlar om att undvika den stereotypa förövarrollen, att undvika kvinnomisshandlaren, och att folk inte ska se en som kvinnomisshandlare, utan att folk ska fortsätta att tycka om män och tycka att man är en helt okej person. Det är för att vad de tycker att det är liksom det värsta de kan vara med om och de är mest rädda för, det är att bli bortstötta. För att de vet att de själva hade stått bredvid, så hade de själva tyckt att den här mannen är en vidrig person. Därmed så har de här, man kan säga, de här strategierna för att hantera sina sociala relationer gentemot andra män, gentemot släktingar, kvinnor och gentemot sina barn. Och det här resulterar i, kan man säga, det här sättet att prata om det, som där vi alltså går från någonting som är grovt och fysiskt våldsamt till att bli någonting som kanske är väldigt luddigt vad det egentligen handlar om, eller som bara blir en liten del av berättelsen, och dessutom har vi en man som är ångerfylld. Kopplat till det jag nämnde innan, att det är en het potatis att ta i, för att det är ett intrång i det privata livet. Resultatet är att de responser som människor ger tenderar på att vara väldigt ambivalenta och undvikande. Det jag hör är att människor är, kan säga, på ett övre plan totalt fördömer alla former av våld. Att våld är inte bra, man ska inte slå sin fru eller sin tjej. Man ska inte slå någon helst, och det är hemskt. Men givet dina omständigheter, så, det vill säga givet att det är luddigt, vi inte riktigt vet, eller att det bara var en gång, eller att det var inte så jättegrovt, eller givet att du har tagit tag i dina problem, och givet också att den här tjejen kanske inte är världens bästa person, så är det ändå någonstans okej. Utan hon kan vara, som många män tycker då, att hon är en bitch, eller att hon är en svår person på olika sätt. Och det blir också ursäkter tyvärr för det här våldet ses som någonting som är okej ändå någonstans. Det är inte okej om det skulle fortsätta för länge, men den här personen är inte den här kvinnomisshandlaren, så att säga. Och därmed så, om vi kommer tillbaka till min fråga om det nu är våld är så utbrett, men fortsätter att ske, så skulle man kunna säga att svaret på den frågan handlar om att det ena är att även om det är något socialt, så är det någonting vi gärna gömmer. Så vi har inte alltid koll på det. Och när vi pratar om det, när vi har varit fysiskt våldsamma, så är vi extremt försiktiga med att prata om det, vad det faktiskt är. Och det har att göra med att vi kanske inte ens uppfattar att det är så grovt, men också att vi är rädda för vad andra människor ska tycka om det. Och när andra människor får reda på det här, så är man jätteförsiktig med att fråga vidare. Det blir ett samtal en gång som nämns, kanske i fyllan eller vad det kan vara, och sen så låter det gå. Och det gör ju att ingen ingriper i värsta fall, och att våldet kan fortgå.
I ett tidigare avsnitt av Jämställdhetspodden så pratade vi om normaliseringsprocessen, och det som slår mig är en fundering om det kan finnas som en motsvarande normaliseringsprocess för våldsutövaren, liksom våldsoffret successivt flyttar en gräns, så kan även våldsutövaren flytta en gräns över vad man av sin självbild och vad som är okej, och att man flyttar gränsen för normalt längre och längre bort. Den frågan jag som sagt kommer fram till är, vi som omgivning, för att vi ska förstå både våldsutövare men också våldsoffer utifrån deras successivt förändrade självbild och uppfattning av vad som är normalt och accepterbart, hur kan vi agera, hur kan vi hantera det här på ett sätt för att successivt hjälpa till för att flytta tillbaka normaliseringsprocessen?
Alltså, man kan säga så här, alltså, på ett sätt så stämmer det väl, alltså, om man tar den normaliseringsprocessen på det sättet att många har vissa gränser och så, och många män pratar om när man har gått över en gräns så blir det problem. Så att allt innan olika nivåer av fysiskt våld, för det vanligaste de pratar om, är okej, men går man över exempelvis när man börjar slå med nävar och sparkar och så här, så då har man gått över en gräns. Men den där gränsen kan ju vara längre fram också. Så jag har en man som jag träffade som pratar om att om han krävde sin partner. Och hur först det var en chock för honom, men sen så blev det liksom ett sätt för honom att hantera konflikter i relationen. Så att när de bråkade så krävde han henne, typ. Om man ska vara väldigt, väldigt krass och så. Så definitivt, då han vaknade upp en dag och upptäckte sig själv att kväva henne och blev chockad över det. Så på ett sätt så var det, men sen finns det ju massa saker innan dess förstås. Så. Dilemmat med normaliseringsprocessen, eller fördelen med det, är att det är en teori som bygger på kvinnors erfarenheter, våldsutsattas erfarenheter. Förövaren har inte samma erfarenheter, utan då är det, och det kommer då till det här att man ser det som enstaka händelser. Och ser inte heller kopplingen, för det är också en del av normaliseringsprocessen, kopplingen mellan uttryck av fysiskt eller sexuellt våld och det vi kallar för psykiskt våld. Alltså kontroll och stalking och den typen av saker. Att man håller på att mail-terrorisera eller sms-terrorisera sin partner. Så på det sättet så finns det inte en normaliseringsprocess alls. Men det finns samtidigt trösklar som man går över. Och jag tror att går vi till det vad vi runt omkring kan göra, så handlar det om att våga se de här små indikatorerna på vad män säger, som alltså är, som vi pratade om innan, med luddigheten. Att våga nysta lite i det där. Om man har en kompis som börjar prata lite om de här sakerna, så ska man liksom haja till och börja fråga, tycker jag. Det andra är också att fysiskt våld blir ju inte så tydligt alltid. Ibland, men inte alltid i sociala sammanhang. Det kan synas på fester och sånt där. Men oftast är det något som sker liksom i hemmet utan andra närvarande. Men det kommer ofta med kontroll, kommer ofta med nedsättande ord och så vidare. Så har du en kompis som är väldigt kontrollerande av sin partner, så ska man nog vara ganska vaksam om det. Det behöver inte betyda att det är fysiskt våld, men bara det att man kontrollerar den partners sexualitet, alltså hur hon eller han klär sig, rör sig, umgås med andra personer och så vidare, så är det ett varningsflagg. Återigen där så tror jag det handlar väldigt mycket om att våga fråga. Våga fråga. Det är alltid lättare att fråga offret. Det är svårt att fråga offret, men det är lättare. Därför att mannen inte ser sig själv som våldsam. Alltså jag har ju många män som jag träffat som har varit våldsamma flera gånger. Grovt fysiskt våld flera gånger. Och aldrig reflekterat på sig själva att de är våldsamma. Förrän typ tre gånger senare, så här, då bara, just det, jag är fysiskt våldsam, det är inte så bra, typ. Och sen så får man ångest över det och så händer någonting. Och det kan vara så att man bara har varit i samband med att man dricker och är full. Eller man tycker att det har varit väldigt speciella omständigheter och så vidare. Så det är inte alltid den där självbilden är på samma sätt. På det sättet liknar det i normaliseringsprocessen. Kvinnans erfarenhet är oftast att man inte ser sig som en slagen kvinna eller en kvinnomisshandlad kvinna. Därför att det är också en stereotyp på att man känner sig mycket starkare och friare och så vidare. Och alla passar inte in i de här ramarna alltid. Och det är väl där vi måste liksom se att de här teorierna är bra, hjälper oss att se vissa processer. Men de kan också hindra oss från att se andra typer av processer. Däremot kan man försöka vara på den här mannen och uppmana honom att söka hjälp. Eller som par söka hjälp. Och det finns ju väldigt många enheter, terapigrupper och liknande. En del jobbar bara med våld och en del jobbar mer med kris generellt. Och ofta sitter de så här kriscentrum för män och liknande. Och där kan tröskeln kanske upplevas vara lite lägre. Det vill säga att man kommer dit på grund av en skilsmässa eller en uppbrott. Eller partnerproblem eller det kan vara sexuella problem. Men inte sällan så kommer ju våldet upp där, så att säga. Jag tror att det kan vara ett sätt att prata om det. Jag tror att det hjälper att fiska lite och vara försiktig och respektfull, men också fiska, men också våga när man känner sig trygg, när man våga säga ifrån och säga att du verkar ha problem med det här och det verkar liksom, det är en issue liksom så. Men det är också, ska jag säga att om det är fysiskt våld så ska man, det primära ska ändå vara att se till att kvinnan eller offret och barnen som också formellt ses som brottsoffer i sammanhanget, att se till att de är trygga. Så lever man nära någon där en familj eller ett par där fysiskt våld förekommer, så bör man nog primärt se till att hon är trygg i sammanhanget. Sen kan man börja jobba med mannen. Så. Man kan göra både också, men det är ändå... Det är ändå ett ganska grovt brott vi pratar om som kan ge fängelsestraff, och därmed så är det faktiskt skyddet mot brottsoffret det primära.
Du har pratat väldigt mycket om att din liksom, forskning har handlat mycket om hur det sociala spelar in i våldsutövares liksom, beteende och självbild. Hur tror du att det finns en brist på liksom, politisk nivå? Om vetskapen om liksom, vad det sociala sammanhanget har för betydelse för frågan om våld i nära relationer?
Ja, det tror jag. Och historiskt sett så har ju frågan har ju om våld i nära relationer lyftes fram av kvinnorörelsen och kvinnorsrörelsen primärt. Och vi måste liksom så, se det och vikten av det. Samtidigt har det också då skapat en slagsida åt att fokusera på offren, vilket är viktigt och så vidare. Men kanske att man har missat lite frågan om förövarna och behandling av förövare och också förebyggande arbete kring det. Så. Men jag tycker att det har skett en förändring de sista åren kring det också. Det andra är att vi fortfarande har en tendens att prata om våld i nära relationer som en sak som handlar, alltså man kan prata om psykologiserande, som handlar om individers kognitiva eller emotionella hantering och ingenting annat, eller om ett par. Så, om vi tittar på normaliseringsprocessen, exempelvis den teorin som är en väldigt viktig teori, så har den tendens att handla om bara kvinnan och kvinnans relation till mannen. Men handlar inte någonting om alla andra runt omkring. De syns inte i teorin. Så. Och den har massa fördelar, men också det är kanske en brist då, skulle jag säga, att man inte ser på det runt omkring. Och det är ju, sker på en politisk nivå, men också generellt samhällelig nivå eller kulturell nivå så, som om hur vi hanterar, som vi har varit inne på. Jag tror att allt bättre insatser skulle vara att inte bara hjälpa enskilda individer utan också fokusera på människor runt omkring på olika sätt. Och som börjar komma och som finns olika typer av program och verksamheter kring det. Det vill säga, och där då preventiva program skulle kunna hjälpa. Exempelvis har vi det som brukar kallas för åskådarprogram, som då fokuserar på människorna runt omkring och ger dem nycklar och verktyg att hantera våldet när det uppstår, men också att själva förändra beteende vad gäller väldigt lindriga former av våld som ändå hör ihop med de här grova på ett eller annat sätt. Exempelvis sexism, homofobi och stereotypa förhållningssätt till kvinnor exempelvis. Så jag tror att om vi får, vad de visar på att om vi drar ner liksom den generella ribban för vad som är okej, så påverkar det också det grova våldet, och det blir mindre och minskar också. Så det är en sån insats som jag tror man skulle behöva jobba mycket mer med, exempelvis i skolor och föreningar skulle man kunna jobba med. Det finns också initiativ, många av de här kommer ju mer från så här frivilliga organisationer och andra grupper. Ett annat sånt initiativ som tar tag i det sociala, det är något som kallas för huskurage. Så man uppmanar bostadsrättsföreningar att skriva ett kontrakt. Och i princip handlar det om att ja, men det är en lista liksom på åtgärdsprogram så att säga, på hur man ska hantera om det man hör någonting eller man tror att alltså, människorna i bostadsrättsföreningen tror att det förekommer våld i ett par eller en familj och så vidare. Och liknande, och mycket av det här huskurage har också börjat tas upp av hyresgästföreningen och sånt där. Så den typen av program eller idéer börjar få större spridning. Och jag tror att det är viktigt. Jag tror att båda två behövs så att säga. Men jag tror att det behöver lyftas fram mycket mer. Så.
Ja, jag funderar på just... alltså, det känns ju som att det här som du har pratat om idag, det är ju inte det man hör i, liksom, i första hand när man pratar om våld mot kvinnor. Utan att det känns ju som någonting ganska så ändå nytt att sätta in förövaren i en social kontext och prata om även strukturer kring ett beteende och inte bara en individs beteende. Men jag tänker just det här, vet du någonting konkret som görs på politisk nivå med vetskap om den här forskningen som du pratar om?
Ja, absolut. Och regeringen förra regeringen gav Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, alltså gamla ungdomsstyrelsen, lite pengar för att utveckla den här typen av program och inspirera till det. Nu, dilemmat med såna här program är oftast att de behöver ske under väldigt många år och kostar väldigt mycket pengar och behöver utvärderas regelbundet. Och om de ska vara riktigt, om vi vet från exempel studier som Världshälsoorganisationen och liknande grupper har gjort, så måste man också prata om flera olika nivåer, så ska de vara väldigt effektiva så räcker det inte heller bara på den så här sociala nätverksnivån, om man ska säga, utan också på vad man kallar för community level, alltså samhällsnivå.
Mm.
Och det är först när man kopplar ihop alla de här nivåerna i en stad exempelvis, det är då det börjar ge riktig effekt om man kan få ner det. Men man ska säga också att ett sammanhang där kultur och strukturer lyfts fram är hedersrelaterat våld exempelvis. Där kan man se det som att ja, men här har vi sociala sammanhang som blir kontrollerande eller till och med fysiskt våldsamma och så vidare. Jag tror att en dilemma med att vi inte pratar om det på det här nivån vad gäller vanligt våld mot kvinnor i en nära relation är att vi också är lite rädda för att se att det här, att vi har alla ett ansvar för det här. För att det är mycket lättare att se att de här kvinnomisshandlarna är psykiskt sjuka eller har kraftiga sociala problem än att se att det har någonting med hur vi är som män att göra. Eller hur vi är som män och kvinnor också att göra. Men att det har någonting med någon slags maskulinitetskultur generellt i en svensk kontext. Och att det faktiskt är någonting på ett väldigt komplext och motsägelsefullt sätt. Men ändå någonting som påverkar. Och vi måste också se, och det tycker jag är en svaghet också i politik och i mycket forskning, att vi inte tenderar att se på kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot andra män. För det finns kopplingar, och frågar du terapeuter så ser man väldigt tydliga att det spiller över. Liksom. Jag har inte träffat den här mannen själv, men en terapeut berättade en historia om en klient han hade som var fotbollshuligan. Och så kom han till den här terapeuten och ville och sa, som jobbar med våld då, och sa att nej, men jag vill sluta slå min partner. Så de hade ett antal träffar och sen så efter ett tag så sa terapeuten ja, men du ser inte den här kopplingen liksom, att du är typ huligan, du slår andra män på käften runt fotbollsstadion. Och liksom, ja, det finns ju någonting där. Och då svarade den här mannen bara nej. Det är våldet på eller så här, huliganismen vill jag inte sluta med. Jag vill sluta slå min fru. Så. Och det säger ganska mycket om det som ändå ses som någorlunda okej. Alltså så att vi tillåter huliganism fortsätta. Och först när vi är extremt så blir det problematiskt. Men vi kan låta andra former av våld mot män faktiskt fortsätta. Och men framförallt så ser vi sällan kopplingen mellan den formen av våld som oftast kan vara statushöjande och våld mot kvinnor som män utövar. Så jag tror att det också handlar om att börja fokusera på mannen eller män som kategori och våld i olika sammanhang och inte bara i hemmet eller bara runt fotbollsstadion.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Pernilla Söderblom, Sara Götesson och Shahrzad Faseli.